Sådär, ja. We're all in it for the drugs med Bagrön. En lite annorlunda signatur på det som heter Kulturbordellen i Tyresö Radio 91,4 MHz. Med mig, Niklas Wennergren. Skälet till detta sitter mitt emot mig på andra sidan bordet. Det heter Arne Wickander. Välkommen, Arne.
Tack så bra.
Det finns inget att göra i den här trista förorten. Det finns ingenting här för oss. Det stämmer även in på Bollmora.
Jo, det gjorde det väl. Det fanns väl inte så vansinnigt mycket att hitta på här ute på 70-talet. Men vi lyckades ju ganska bra att hitta på en hel del ändå.
Du har precis släppt boken Den tredje punkaren.
Det stämmer.
Berätta, varför heter den tredje punkaren? Berätta för publiken. Jag har ju läst halva så jag vet ju.
Ja, varför heter den tredje punkaren? Alltså, om man var punkare riktigt tidigt, typ 1978. För det var då svensk punk började liksom ta sina första stapplande steg. Så var det en viss renommé att vara punkare liksom först. Att ha varit punkare med liksom färgat hår och alltihopa redan 77. Det var ju liksom, då var man...
Det var status.
Ja, det var status på det. Alltså. Och det är lite det jag latchar med i titeln, den tredje punkaren.
Vilka var de två? Vilka var ett av tvåa?
Alltså grejen i boken är att man får ju aldrig reda på vem Nej. Som är den tredje punkaren. De få som har läst boken frågar ju allihopa, men vem är det då? Men det får du rista ut själv.
Alltså jag sätter en 20 på Bosse Lutén då. Kan det vara ett bra gissning?
Ja, Bosse var nog först alltså, skulle jag vilja påstå. Han började ju trumma i en av de första Stockholmspunkbanden Skabb redan tidigt, 78. Mm. Han var bara 13 år då, han skrev ju låta till dem och allting. Han var nog fan med först ut alltså.
Ja, Bosse också en tyrisk kille som sagt, som hade ett program på radio med Lilla Bommen, va?
Nej, det var nog inte han som hade det men han har gjort radio, det har han gjort.
Okej, vi låter det vara. Han har skrivit en väldigt bra bok också.
Han har ju också skrivit en bok för ett tiotal år sedan som heter Jag älskar den pojken. Den är ju väldigt bra.
Ja, inte så kanske... Den är ganska tung.
Den är tung och min är väl lite tvärtom. Alltså, ja. Jag bestämde mig för att jag vill skriva om det som var kul. Och ska jag skriva om det som inte var så kul så tänker jag skriva om det som om det var kul. Och resten skiter jag i. Lite så kör jag.
Ja.
Så det är mycket liksom, det är mycket upptåg och hyss i boken.
Ja, det gör ju det. Vi pratade ju om det lite utåt. En kul kväll i den åldern kunde ju handla om att förflytta sig mellan två platser och inte så mycket annat.
Ja, det var ju mycket det. Man tog sig från plats A som var hemma hos någons föräldrar till plats B och hamnade ibland då på plats C. Plats dit man inte ville, till exempel Handens snutstation. Det ville man inte. För på den tiden fanns det inget snuttäck här ute i Bollmora utan plockade de en så körde de en ända till Handen och det var ju ingen höjdare när de släppte ut den sen.
Nej, vi har ju fortfarande ingen snuttäck här.
Ja, fast det fanns, ett tag fanns det en snuttäck här. Bara 100 meter från där jag bodde.
Okej.
Det var ju praktiskt. Men, ja. men nu har de dragit in den igen.
Ja, det är ganska många år sedan.
Ja, det är nog några år sedan. På 80-talet fanns det en snuttäck bortåt Syrisikväg.
Det är för laglydigt här.
Ja, det är kanske det. Bara massa moderater som klipper gräsmattan.
Exakt vad det är det. Ja. Ja, exakt vad det är det. Vad var det som fick dig att skriva den här boken då?
Jag blev sittande i en liten trädgård i en stad som heter Tamatav som ligger på Madagaskars östkust. Och jag hade verkligen ingenting att göra och det var svinvarmt och jag hade feber för att det var så fuktigt i luften. Så började jag, och jag hade första gången på många år så hade jag ingenting att göra. Och då började jag fundera på liksom, när man blev punkare 77-78... alla sköna människor som man fick förmånen att umgås med. Två bröder som bodde borta på Rågvägen som var väldigt speciella. Och det var Bosse. Det var en kille från Vändelse som vi kallar för Nils Pilsner som flyttade hit sen och bodde i Sjötungan. Han hade bland annat ett duvslag i badrummet. med så här 15 duvor. Grannarna var så här måttligt imponerade, men det var liksom folk med egna idéer om hur saker skulle skötas. Jag tänkte, någon borde fan skriva en bok om alla de här sköna markerna. Ja. Och sen kunde jag inte släppa den där idén, så sen när jag kom hem så satt jag mig och började skriva. Och tänkte, vad kan man få ihop liksom 25 sidor, och så blev det 25 och så blev det 40 och sen blev det en bok plötsligt.
Och nu ska vi passa på, du är ju ändå i radio, vi är säkert 500 lyssnare i alla fall. Du har ett release party på Broder Tuck, när då?
Det har jag den tisdag den 16 oktober.
Precis.
Och klockan 7 och framåt. Så ja. Då kan man smita ner, man kan tjacka en bok och man kan lyssna på lite punk om man vill.
Just det, för det kommer band också.
Och dricka bira eller låta bli, det är valfritt.
Varför har du inte det här i Tyresö för?
Ja, det borde jag ju ha egentligen, men jag vet inte, jag fick för mig att det kanske kommer mer folk om man är på Söder.
Eller
så.
Men, sen kanske vi inte har någonstans att spela på så många ställen här.
Nej, jag fick för mig att jag ville ha ett band. Ja. Ett band som heter Bodies. Mm. Några av dem är ju också gamla Bollmorabor. Uppväxta i Trollbäcken och lite runt omkring här. Så att,
det går utmärkt att nämna namnet Tyresö Radio. Name dropping är en av våra största källor till publicitet.
Ja, det är bland annat en kille som heter Adam Sten som bodde här, var tidig punkare också ute i Bollmora, bodde i Trollbäcken och hade ett band på den tiden som hette Adam och Härmfåglarna. Nu lirar han i det här bandet som heter Bodies som började som ett Pistols coverband.
Kunde man nästan ha listat ut.
Precis, Bodies är ju en gammal Pistols-låt. Men nu kör egna låtar och har gjort faktiskt en 12-tums-EP med 4 låtar. Det är lite power, pop, punk, men det är helt okej live. Mm. Det är riktigt bra.
Kul, det ser jag fram emot. Mm. Och hoppas att så många som möjligt kommer.
Men fritt inträde.
Fritt inträde, ja, precis.
Dock inte fri bärs, men
nej, den kan man ju betala. Boken i band, men inte gratis heller.
Nej, fast den är inte så jäkla dyr. Det är väl problemet med böcker nu för tiden är att de kostar ju sin i helvete. Mm. Den här kostar 150 spänn plus porto, så att, och den kan man beställa från förlaget. Från måndag den 15 oktober släpps den.
Ja, okej. Okay. Och den 16 köper vi en live på Götgatan.
Det kan man göra. Jag tänkte väl packa en kasse full och dra dit.
Ja,
vi får se.
Så gör det. Nu tänkte jag att vi ska spela. Du har valt lite låtar. Jag är lite sugen på den första här. Broilers. Vad var det för något?
Ja, Broilers. Alltså ursprungligen fanns det ju ett band med några sköna lirare från Sikvägen. Det bandet hette Sågverk 80.
Ja, varför inte?
Det var ju liksom, och det är ju efter Stålverk 80 som var liksom det stora misslyckade stålprojektet i Sverige, i Luleå på 70-talet.
Just det.
Och det var en kille som hette Nenne, Erland, Chompa och Lillis som satt ihop ett punkband och började köra. De spelar på en Långholmsfestival.
Det är inte så illa pinkat.
Nej, det är inte så illa pinkat. Tyvärr finns det ju ingenting bevarat med Sågverk 80. På gott och ont kan man kanske säga. Däremot en senare konstellation med delvis samma medlemmar som heter Broilers, som höll på tidigt 80-tal. De finns det lite inspelat med.
Det finns det, ja. Och vi ska lyssna på en låt som heter just Betong.
Ja.
Kan den vara skriven om han har Bollmora?
Det gör den säkert. Jag vaknar en morgon med skallen på den tång. Jag visste inte var jag skulle eller var jag kom ifrån. Den öppnade fönstret och tittade ut. Jag leta och sökte men fann inget stund. Men betongen är hård, betongen är rå. Betongen är frisad, jag känns dansen är grå. Betongen är hård, betongen är rå. Betongen är smitsad, jag känns dansen är grå. Jag smärsade skallen, då fick i botten tången.
Sådär, ja. Broilers och låter betong. Broilers från Bollmora centrum, alltså Sikvägen ska vi säga. Jag sitter här med Arne Wikander och du lyssnar på Kulturbordellen i Tyres Radio 91,54 MHz, förlåt. Vi snackar om Arnes bok, Den tredje punkaren. När kände du liksom, du skriver på ett väldigt speciellt sätt. Det finns inte, det är bara gemener, inga versaler.
Ja, gemener är ett skönt ord också. Det låter som att de är lite illvilliga.
Lite elaka.
Versalerna däremot är ju liksom textens ordningsmän. Mm. Och som gammal punkare gillar man inte ordningsmän. Så jag tänkte att man borde anpassa språket efter innehållet, fick jag för mig när jag höll på jobb skriva det här i boken.
Jag fick direkt en, det tog ett tag innan jag såg det faktiskt inte först, men sen så märkte jag i och med att man också byter font emellanåt i boken, så började jag titta att vad sjutton, det är inga stora bokstäver här inte.
Ja, den enda gången det är stora bokstäver, det är när det kommer en poliskonstapel och skriker åt, och då är det stora bokstäver. Annars är det liksom bara små bokstäver. Och sen skriver jag väldigt mycket slang också.
Ja.
Och jag stavar som jag vill, kan man säga.
Ja, du skriver ju som det låter.
Jag skriver som det låter lite grann, ja. Och det är inte så jäkla lätt egentligen, därför att det kan bli jättefånigt. Mm. Så det gäller att liksom träffa rätt där.
Ja, precis. Nu kommer jag göra en jättedålig parallell här, men var det inte så här, Hugo och Josefin var man tvungen att läsa i lågstadiet, tror jag.
Det måste jag ha skolkat den då.
Ja, det kan du ha gjort. Men den var ju, jag hatade verkligen den, för den var ju skriven på typ värmländska kanske eller något sånt där.
Okay,
för där var det ju verkligen så här, där använde man sig verkligen utav språket på det sättet. Men inga övriga liknelser, kan vi säga.
Men jag gillar, man ska jobba lite med språket när man skriver. Jag gillar den typen av liksom, många författare skriver ju ganska tråkigt egentligen. Man använder språket som en verktygslåda, och det är inte mer med det. Men jag känner att jag kan uppfinna lite egna verktyg här.
Ja.
Så gjorde jag det.
Ja. Har du skrivit fler böcker?
Nej, det här är en debutroman. Jag slutar ju egentligen skriva på 90-talet. Jag gick en skrivarkurs 94, och då stod det en halvkänd svensk författare och gravallvarligt berättade för oss att man måste liksom, det var jobbigt och tungt och det var mycket svett och möda, man måste skriva om och skriva om och skriva om, och jag kände bara, nej, fy fan vad pisstråkigt det här låter. Så jag la av, helt bara rakt av.
Okej.
Och sen tänkte jag att, och sen sa jag till folk, jag tänker aldrig skriva något mer.
Nej.
Så sen blev
det höll du inte?
Nej, sen höll jag ju inte det där, utan 2016 då, som det var, så satte jag igång igen. Och då anammade jag faktiskt hans råd att jag jobbade väldigt hårt med texten.
Mm.
Det, man måste liksom gå igenom den några gånger innan det blir bra. Det blir ju inte bra första gången om man inte är Strindberg. Och det är man ju inte, helt enkelt.
Du menar alltså att han hade rätt?
Ja, han hade rätt. Alltså, det krävs lite fokus. Och nu när man liksom är då 25 år äldre, så lyckas man ju ibland liksom sitta still vid ett bord med en dator i mer än liksom 20 sekunder. För det krävs liksom lite fokus. Och lite ihärdighet så.
Ja. Tycker du att det är kul att läsa om texterna?
Ja, jag tycker det är ganska kul.
Det tycker du? Ja.
Ja. Jag kan nog läsa om och läsa om och läsa om och liksom känna om jag har fått rätt tillslag. För mycket, liksom, mycket i skrivandet handlar om att få, det är lite som baseball. Man måste få tillslag. Och det tar ett tag innan man får det. Alltså man missar och det rullar iväg lite snett och det blir inget bra. Men sen plötsligt känner man att man får det där tillslaget. Man behöver inte ens titta på bollen. Nej. Man vet liksom att den sticker iväg ut från stadion. Och man kan liksom göra 18 homeruns och ta av sig brallorna och springa naken liksom och peka finger åt publiken. Man känner att där satt den. Ja. Liksom. Och det är skönt. Det är en skön känsla när man kommer dit. Men det krävs lite jobb.
Ja, om vi återgår till bokens handling, det är ganska mycket bråk. Det händer rätt mycket. Jag får känslan av att kanske att man nästan är beredd på att få stryk.
Ja, men alltså var man punkare 1978 så var man beredd på att få stryk.
Mm.
Sverige var ju uppror hur man kunde se ut så där och ha liksom. Jag råkade ju färga håret lila misstag. Jag skulle ju färga det svart, men det blev ju lila.
Ja, det är inte så lätt första gången.
Nej, inte så jävla lätt. Svart tulpan stod det på förpackningen. Jag tänkte, det måste väl vara svart, men det var ju lila.
Men å andra sätt, det är ju en klassisk punk.
Ja, det blev riktigt bra. Men man fick mycket stryk.
Mm.
Dessutom, så, när jag skriver så fokuserar jag ju på dialog och handling.
Mm.
De deskriptiva delarna ska liksom vara korta. Man kan inte hålla på att beskriva ett rum i liksom tre sidor om man inte är Proust, och det är man inte. Så att det är liksom, jag vrider upp karaktärerna och skickar iväg dem. Så får vi se vad som händer. Jag har ju ingen plan när jag skriver, utan det blir som det blir.
Mm. Det är inte Jan Guillou där som har en perm som är ingen 40 cm tjock.
Nej, ingen perm.
Research.
Jag har ingen research överhuvudtaget.
Jag såg ett program där han berättade att han gjorde research ett år innan han skrev den.
Ja, Jesus. Nej, det har jag inte tålamod.
Han hade, varenda, vad heter det, kapitel var redan planerat.
Jag gör nog tvärtom alltså.
Ja.
Jag har nog vaga planer. Det är lite som nattorientering. Man vet att man ska någonstans bortåt det hållet över den där kullen, men sen får vi se liksom.
Som nattorientering. Så är det.
Så var det.
Ja, verkligen. Men det är ju också, man känner ju ett ganska stort utanförskap med huvudfigurerna här, att de har inte så jävla många polare här ute i förorten.
Eller? Nej, alltså 78 fanns det inte så många punkare. Å andra sidan var det en väldig sammanhållning inom gruppen. Det var ju så pass, jag har aldrig varit med om det, varken förr eller senare. Att om man träffar en annan punkare in i stan så stannar man ju hälsa och snacka liksom. Även fast man aldrig har sett honom förut eller henne.
Ja, det är ju fan, sådär.
Det var liksom väldigt, man kände att liksom, ja, vi två, vi har ju någonting gemensamt.
Ja, så när man känner igen svensk när man är i...
Ja, lite så om man är på Madagaskar till exempel, och man känner igen liksom en västerlänning, för det var inte så många där, så känner man, du och jag, fasken. Så att det var, och det där försvann sen när det blev fler punkare 79, 80, 82 och framåt, så blev de så pass många så att såg man en punkare på stan så gick man inte fram och hälsa på varje.
Nej, det var ju en väldigt stor...
Ja, det blev vi större och större. Ja. Men då, 78, var vi inte så många. Så att då det var liksom en utsatt grupp.
Bosse Letén var med i ett SVT-program som du kanske har sett. Som handlar om punken.
Eran.
Precis. Då beskrev han Bollmora som den sämsta jävla förorten att vara punkare i. Jag fick spö på varje rast.
Och fast han gick ju fel plugg helt enkelt.
Okej, han gick i forellen va?
Nej, jag gick i forellen. Och där fick man stryk ibland, men inte varje dag. Men han gick ju i Nyboda. Och det var ingen höjdare, för där gick killarna från Granbacken, mopperaggarna från Granbacken, och det var ju de som bankade skiten ur honom varenda dag. Han hade det riktigt jävla jobbigt.
Det är ju ganska svårt att förstå så här, vad blir det, 30 år senare, att det var, många tyckte på den tiden var det ganska coolt att vara raggare.
Ja, jo, men det var det. Ja. Det var ju raggarnas high time där på 70-talet. Det var ju till och med så att engelska punkband som kom hit och spelade, de vågade inte komma hit någon mer, för det kom raggare och
hotade
dem med stryk. Stranglers var här och blev jagade av raggar och allt möjligt.
Det var väl upplopp på Gröna när... Nu kommer inte jag ihåg vilka det var. Det var något av de större banden som spelade där, va?
Pistol spelade ju på Kåren.
Så kan
det ha varit. Då var det ju raggar utanför som gav.
Ja, det var ju... Inte överraskande.
De var riktigt läskiga på 70-talet.
Mm.
De raggare som finns idag är de här glada pensionärer.
Så är det ju. Och jag tror inte att någon av dagens ungdomar skulle tycka att jag skulle också vilja ha lite brylkräm och åka omkring i en 50-talsbil.
Ja, fan, det är ju snygga bilar.
Bilarna är ju fantastiska.
Ja, menar, musiken är helt okej, okay, ja. Men det blev så. De kände väl att liksom det kom ett nytt gäng som ville vara värst. Det var ju en strid om att vara värst, helt enkelt. Så mer i tonåren.
Jag tänkte just på det du säger. Musiken är ju nästan identisk, fast lite uppskruvad om det gäller punk. Alltså 50-talsrock och punk är ju ganska likartat.
Ja, det kan man nog säga. Alltså, Clash körde ju en hel del gamla 50-tals, några gamla 50-talslåtar. Så att, alltså, 50-talsrock är ju helt okej.
Okay. Ja,
det
gud.
Det är ju väldigt bra.
Mm. Vi ska ta lite musik till här. Ett band som heter Bandage.
Ja.
Idag skulle man äta Bondage eller något sånt där. Eller?
Ja, då äter man Bandage. Det var ett band som sjöng både på svenska och engelska blandat. Det var lite udda. För ofta valde man. Vissa punkband sjöng på engelska, som The Pain och Rude Kids. Och andra sjöng bara på svenska, Ebba Grön och KSMB. Och det där var något man liksom... Det var en het fråga i den tidiga punken, om man skulle sjunga på engelska eller på svenska. Men Bandage sjunger ju på både på... Någon låt på engelska och några på svenska.
För när jag började lyssna på punk lite senare, eller lyssna på punk innan när man började gå på konserter, det var nog lite senare, kanske 80-81 eller något sånt där, när man hade fått lite några hårstrån på bröstkorgen. Då fanns det ju inga band som sjöng på engelska på den tiden. Då hade man ju slutat med det.
Ja, många punkband sjöng nog på svenska fram på 80-talet. Men sen kom ju liksom, det fanns ändå en del band som sjöng på engelska, men de flesta sjöng nog på svenska. Det blev liksom på något sätt, Ebba Grön och KSMB satte ju liksom tonen att man skulle sjunga på svenska i Sverige.
Ja.
Idag är det helt obegripligt att det egentligen var en issue liksom.
Ja.
Vad är grejen? Det spelar väl ingen roll?
Nej. Samtidigt kan man ju tycka att Next Time I'll Beat Björn Borg med Rude Kids fick en ganska... Det är en klassisk låttitel, får man säga, men det blir lite udda.
Men man ska hålla i minnet att Rude Kids fick mycket skit. Dels för att de sjöng på engelska och dels för att de låg på ett lite större bolag. De gav ut på Polydor.
Ja.
Och det var också, alltså,
det var inte
okej. Okay.
Man skulle ge sig ut på MNV, eller?
Ja, typ alltså. Ja. Eller på ge ut själv.
Ja.
Så att de tyvärr fick de mycket skit, för det var ju ett väldigt bra svenskt punkband.
Ja, det var det.
De fick oförtjänt mycket skit för att de...
Var det inte så att de också... De funkade ganska bra i England?
De funkade bra i England. De var ju där och lira.
Mm.
Böna, sångaren, som ju tyvärr omkom fram på 80-talet. Han var ju också en schysst PR-snubbe, så de knallade ju upp på skivbolagen i London och bara sa, tjena, här är vi, vad fan, vi är ett svenskt punkband.
Ja.
Så då fick de ju kontrakt med Polydor.
Ja.
Det var ju liksom...
Och det var i England alltså de hade.
Ja, jag tror det, att det var så det gick till.
Makalöst.
Och de hade ju spelningar i London, och det var ju inte många svenska punkband som hade det.
Nej, jag tror till och med de spelade på Marquee.
De spelade på Marquee. Jag vet att Payne lirade också någon gång i London, tror jag. Men annars var det ju liksom... få svenska band som gjorde det.
Nej. Och sen där kom väl Beach Boys, va? De sjöng väl också på engelska, va?
Nej, Beach Boys sjöng på svenska.
Ja, vilket det där.
Ja, det är ju en klassisk låt som heter Häftig fredag, som handlar om ett urlöjligt svenskt program, ungdomsprogram som fanns på TV på den tiden. Det var ju mycket trams på SVT på den tiden.
Det kan man ju lugnt säga. Man får ju rysningar när man ser det på YouTube.
Titta på gamla svenska popprogram från 70-talet. Det är ju som att man skäms och deras vägnar.
Ja, nu ringer Staffan Schmidt här och vill att vi ska sätta på Bandage, tror jag.
Okay.
Låten heter Sven Brutal.
Call them on the-
Sådär, ja, du lyssnar på Kulturbordellen med mig, Niklas Wennergren, på Tyres Radio 91,5 MHz och min gäst Arne Vikander, som har skrivit boken Den tredje punkaren. Det du hörde så här på natten, kanske du lyssnar, det var Bandage med en låt som heter Sven Brutal. Var Bandage också ett, det var ett Tyresöband också?
Ja, en av grabbarna var ju från Sinkvägen. Deras gitarrist som heter Stefan Källstigen. De var ju tre bröder. Jag umgicks mer med de två yngre bröderna som var galnare än den äldre, lite mer proprare Stefan.
Ja, ah, okej. Okay. Du har ju alltså då skrivit en bok som kommer ut den, sa du den 16?
15 oktober.
15 oktober. Den handlar ju då om din uppväxt i Bollmora som lilahårig punkare.
Yep.
Hade livet varit annorlunda om du hade fått till den här till en svart? Svart frisyr?
Nej,
svart.
Nej, det tror jag inte. Jag hade fått lika mycket stryk ändå, så det spelar ingen roll.
Jag får ibland en känsla i boken att när att man ibland kanske nästan utmanar så pass mycket att man nu jävlar ska fan ha stryk.
Jo, men det var ju, det finns ju en gammal KSMB-låt som handlar lite om det.
Jag vill dö.
Jag vill dö. Som handlar om just att det var en grej att få stryk. Det var nästan lite status att få, ja, mycket stryk. Okay. Sen kunde man ju inte heller hålla käften. Det finns ju en episod i boken där jag får ganska kopiöst mycket stryk.
I Gudö.
Och det kan man ju fundera på när man läser, ja, det där. Om jag hade lyckats hålla käften där, hade jag fått stryk då? Det låter jag vara osagt. Alltså, men man kunde liksom inte hålla trut när det kom någon med disco, frissa och cowboy boots, utan man måste liksom säga någonting oförskämt, och då fick man stryk, då fick man spö helt enkelt.
Men samtidigt var inte punkarna hårdare än discofrillorna?
Nej, alltså ja,
det fanns discofreaks,
väl, det fanns väl discofreaks.
Så var det. Ja.
Snelugg skulle man ju ha, gå på Bovadilla.
Japp.
Ja, det fanns en och annan punkare som var bra på att slåss.
Ah, okay.
Men många, jag var ju urusel på att slåss. Jag var nog en av de sämre på att veva faktiskt.
Mm. Ja, då
fick man ju ofta stryk när man var ute på väg hem själv också.
Ja, det är lite det som jag tänkte på också när jag läste boken. Att, var det viktigt att man var några stycken så att man slappte det?
Ja, alltså tidigt där, 78, 70, tidigt 79, innan det blev så mycket punkare, så ville man nog helst vara några stycken för att inte liksom hamna med något raggargäng in i stan eller med någon mopperaggare här ute. Det var ingen höjdare att vara själv om det kom en 4-5 man.
Nej.
Det var inte kul. Typ man springa. Så hade man bondagebrallor också med såna här jävla tampar mellan byxbenen. Det är ingen höjdare att springa i sådana, kan jag säga.
Nej. Men vi men du var ju en jävel på att springa. Du fick ju inledningen på boken, det kan man väl säga, när polisen hade tagit, som jag åtminstone har definierat som en prominent herre boende uppe i Krusboda vid namn Jan Skymne, som hade blivit tagen av farbror polisen. Då fick du snutjagen för att du halkade.
Ja, det kan man ju också diskutera, huruvida jag sparkar till baklyktan på polisbilen med flit eller om jag inte gjorde det. Det kan man också läsa på två olika sätt. Men,
jag hävdar att du är oskyldig.
Ja, det hävdar jag också. Min mamma trodde det i alla fall. Så var det.
Det är det som räknas.
Men då jagade de ju med tvärs genom centrum och fram och tillbaka. Och sen tog de mig någonstans borta vid Björkbacken.
Mm.
Och då fanns det ju ingen snuttäck här i Bollmora. Det fanns det ju ett tag sedan 80-90-talet. Men då fanns det inte, så då körde de ju en ända bort till Handen.
Ja.
Och sen släppte de ut den mitt i natten.
Ja, då gick det ska man lust. Inte få göra idag.
Nej, det var knappt, ju inga problem.
Mindre år i alla fall.
Ja, skulle man nog inte få göra. Det var inte så viktigt på 70-talet.
Nej, Men du fick en korvmacka.
Jag fick en korvmacka och sen, ja det var ju, jag blir insydd två gånger samma natt.
Ja.
Av olika skäl. Men i vilket fall som helst så joggar jag hem från, jag joggar åtminstone från Handenterminalen där Snuttecken låg.
Just det.
Bort till Sågen och sen kan man läsa sig till vad som händer sen.
För
sen lyckas jag ju komma tillbaka till Snuttecken i Handen en gång till.
Och det är ju inte, jag jobbar nämligen i Sågen. Till jag hade en klar bild av var du var.
Ja, till den vakthavande konstapelns stora förvåning. Kom jag ju in en gång till.
Ja, man blir släppt mitt i natten. Då är det inte så jäkla höga odds på att man kommer in.
Nej, nej, det var en hög odds för det.
Ja, vi kanske ska berätta för ungdomarna som lyssnar på det här. Hur såg en fredagkväll ut i Tyresö eller i Bollmora på 70-talet?
Ja, det gällde ju att hitta någonstans att vara liksom. Det är ju nästan vinter året om här i landet.
Ja.
Att man ville ju liksom hitta någonstans där det var föräldrafritt och man kunde sitta och lyssna på skivor och dricka lite bärs.
Ja.
Jag skaffade ju tidigt en lägenhet på Sikvägen 1.
Ja.
Jag var nästan först att skaffa egen lägenhet. Den lägenheten blev ju ungdomsgård.
Mm, det kan man ju tänka sig.
Ja, alltså grannarna gick runt med namnlister för att få mig vräkt. Det var, alltså, idag kan jag förstå dem. Liksom. Det måste ha varit fruktansvärt. Det var alltid folk där.
Ja.
Det kom ju till och med dit folk som jag inte kände och sa, tjena, vi tänkte bara röka på en holk här. Är det lugnt? Ja, för fan, gör det. Men annars så hängde man ju mycket i centrum. På den tiden var ju inte centrum inglasad som idag.
Nej.
Utan det blåste ju svinkallt där nere året om. Alltså, så stod man där och hängde i blåsten.
Ja, det var en gång i mitten.
Ja.
Där den började ju där blomaffären börjar idag, vad kan man väl säga.
Ja, precis.
Och sen så var det en gång där som man på något sätt... Allt var mörk.
Ja,
det var ingen bra belysning där.
Nej, det beror på att vi sparkade sönder eller glottlyktorna hela tiden. Så att...
Men man kunde ju köpa skivor där också på lampaffären.
Ja, köpa skivor var ju trevligare på 70-talet.
Ja, det var
man
det.
Kunde ju köpa... Jag har köpt Iggy Pops eller Iggy and the Studios gamla Raw Power. Köpte jag på Ops i Handen.
Ja, just det.
Det är grejer det.
Ja, och sen hade ju faktiskt Coop, eller Domus som det hette på den tiden. De hade ju en ganska bra skivavdelning.
Ja, det där har lite grann kommit tillbaka de senaste åren.
Ja.
Vinylen har ju fått ett litet uppsving.
Mm.
Så att nu kan man ju på vissa Coop-affärer ha de ju lite plattor i hörnet.
Ja, så. Det är faktiskt makalöst.
Ja, det är lite kul igen.
Mm.
Annars får man ju mest köpa på nätet eller åka in till Pet Sounds och Sound Pollution och de här in i stan.
Just det. Vad gjorde man mer när man hade hittat det där stället?
Lyssna på plattor, bärs, snacka skit.
Det där är ju, man hade med sig sina plattor liksom.
Ja, man hade ju ofta med sig ett blandband.
Ja, just det.
På den tiden spelade man in kassetter.
Mm.
Och då kunde man spela in partykassetter.
Just det.
Så om det var fest någonstans, och man fick reda på det.
Ja.
Så var det ju ofta så att det spelades en massa jävla skitmusik.
Just det.
Det spelades disco, det spelades Boston och Toto och allt möjligt dynga.
Och Vasa Express.
Och Vasa Express. Och då hade man ju med sig ett blandband med punkrock.
Just det.
Och så då passar man på att stänga av musiken och sätta på blandbandet med punkrock. Och sen passar man på att plocka med sig någon stor kille som man ställde vid stereo.
Ja,
så att ingen vågar byta tillbaka. Och sen kunde man påga tills lampkronorna började trilla ner och någon ringde snuten. Sen fick man aldrig komma dit någon mer.
Nej, precis.
Aldrig.
Ja, men man åkte ibland in till stan också. För här ute var det inte så jävla roligt.
Nej, alltså det var ju då det började komma lite punkkonserter 78 och 79 ännu mer in i stan. Det fanns ett ställe vid Götgasbacken som hette Musikverket.
Klassiskt.
Där var det ju punkkonserter varenda helg vintern 78-79.
Ja.
De fick ju tyvärr stänga sen av den klassiska orsaken att grannarna klagade.
Ja.
Krävde att de skulle ljudisolera hela stället och det kostade skjortan så det fick de bomma igen.
Ja.
Sen fanns det ett ställe borta vid en gammal ungdomsgård som ligger borta vid Stureplan som heter Fyran.
Ja, ja.
Den hade legat där ganska länge redan då. Jag vet att Ulf Lundell sjunger om den där i någon okay. låt faktiskt. Att den ja. Hängde på fyran.
Okay.
Där lirar punkbanden. Mm. Där lirar Beach Boys bland annat. Mm. Och Rude Kids och alla möjliga. Grisen skriker och allt.
Grisen skriker,
ja. Jajamän, från Farsta. Sen börjar ju kultur... På tal om Farsta så börjar ju kulturföreningar också ordna saker. Det fanns en som heter Puss i Farsta.
Just det.
Vi hade en här ute som heter Kaktus som ordnade lite spelningar på föreningsgården. Det fanns en sån på den tiden, jag vet inte.
Nu snurrar det mitt, jag vet ju var föreningsgården ligger. Men var 17 låg den? Den låg under centrum, eller hur?
Nej, på den tiden låg den uppe i kanten av Björkbacken, tror jag.
Okay.
Det fanns dessutom gamla föreningsgården och nya föreningsgården för mig.
Ja, ja.
Den nya föreningsgården låg, tror jag, på baksidan av bokhandeln där någonstans.
Ja, ja. Okej. Okay.
Så då började det bli konserter ute liksom i förorterna. Ja. Man åkte ända till Husby för att se på liksom, några punkband, Usch och Warszawa, vet jag att jag har sett ute i Husby.
Just det.
Skulle man försöka ta sig hem mitt i natten utan att få stryk. En utmaning.
Det ordnades mycket festivaler och sånt här också. Så småningom. För alla ville ju spela.
Ja, det ordnades ju gratisfestivaler ute på Långholmen. Mm. Fredag, lördag, söndag. Det känns, när jag tänker på det, som att det var ganska ofta.
Det har jag också. Det där har jag funderat på faktiskt.
Man körde dit ett par lastbilar och hade som scen. Och sen körde man. Det var lite mer okända band på eftermiddagen. Mm. Och sen lirar kanske KSMB eller Ebba Grön, Stålfågel, Cosmic Overdose och de här sköna gamla banden.
Ja.
Lite senare på kvällen. Kostade inte en spänn. Man tog med ett par vinar och drog dit. Och...
För jag också så här... Jag vet ju att jag har varit där mer än en gång, men tänkte så här, det kan ha varit samma sommar också. Då tänkte jag så här, men fan, man kan ju inte ha festival flera gånger.
Ja, då, det var nog flera gånger. Och det där var liksom mycket, vet jag, 79 och 80 vad jag minns, och några år till. Sen ebbade det där ut lite grann.
Vad beror en sån sak på egentligen? Var din högst oprofessionella, eller ska vi säga oavsett, varför dör sånt här?
Jag vet inte.
För det var ju egentligen en jävligt bra rörelse, både för musiken i stort och...
Ja, varför man slutar med konserter på Långholmen, vilket jag tror att man... Alltså, det höll väl i för sig på att säga att det var konserter på Långholmen till senare halvan på 80-talet, men sen dog det av. Mm. Synd, för det var väldigt trevligt och liksom...
För nu blir det ju ett sånt jobb. Ja, alltså, nu måste du ha tillstånd.
Ja,
du måste
men
ha
det
en...
behövde man på den tiden också, en känsla av. Men det kanske inte var lika svårt att få tillstånd, jag vet inte.
Nej, jag tror inte man skulle låta folk spela utan att betala för marken, kanske. Inte på Långholmen.
Jag har ingen aning om varför det där tog slut. Men det vore fan kul att sätta ihop en festival på Långholmen igen.
Ja, då kommer jag. Men nu börjar programtiden ta slut här. Min fråga är, kommer en uppföljare?
Ja, det kommer en uppföljare. Det är tanken. Jag håller på att skriva på en till. Som har arbetsnamnet Den tionde punkaren.
Ja, det är ju en riktig cliffhanger.
Precis.
Verkligen. Okej, Arne, tack så hemskt mycket för att du ville komma.
Tack
så mycket. Och så hoppas jag att så många som möjligt kommer till Broder Tuck tisdag den 16, sa vi, va?
Yes.
Klockan 19. Och då kan man köpa både boken och lyssna på Bodies, bandet från... Sikvägen.
Yes, det kan.
Så nej, de är inte från Sikvägen.
Det var Sågverk 80 som var från Sikvägen.
Vi har nämnt så många band så att de går runt i kolan här.
Ja, det är lätt.
Men vi avslutar med någonting riktigt tjusigt. Sällskräck.
Det blir bra.
Vad ska vi ha för låt?
Vad ska vi göra, heter den, va?
Den passar väl ganska så bra.
Det passar utmärkt.
Då kommer den här. Ganska länge, och jag vet hur det är. Och en dag fick jag för mig
att jag skulle gå till bostadsförmedlingen också på morgonen. Stod jag där vid en fristad bostad. En liten lapp som det stod, ett litet namn på fick jag av en liten tant. Jag fick vänta 2 timmar cirka, för jag skulle prata med en tjänsteman. Fick jag prata med han, gick ungefär en kvart fristad. Det fanns inte någon lägenhet till mig. Jag har slutat springa stadsförmedlingen, för jag blev uttråkad av dem. Jag har hört mullvad och ockuperade husen i Amsterdam fristad.
Du har lyssnat på Tyresradion 91,4 på MHz och programmet Kulturbordellen med mig, Niklas Wenningen, och min gäst Arne Wikander, författare till boken Den tredje punkaren. Vill du se mer eller höra mer av Arne, så kan du ta dig till Broder Tuck tisdag den 16 oktober, där han har ett boksläpp. Alla är välkomna.